Och vi läser ur Bibelkommissionens, Bibel 2000s översättning. Halleluja, prisa Herren min själ. Jag vill prisa honom så länge jag lever. Lovsjunga min Gud så länge jag är till. Lita aldrig på mänskliga män, människor som ingen hjälp kan ge. De ger upp andan och blir jord igen. Då går deras planer om intet. Lycklig den som har sitt stöd i Jakobs Gud och sätter sitt hopp till Herren, sin Gud. Han som har gjort himmel och jord och hav och allt vad som finns i dem. Han sviker aldrig sina löften. Han ger de förtryckta deras rätt. Han ger de svältande bröd. Herren befriar de fångna. Herren öppnar blinda ögon. Herren rätar krökta ryggar. Herren älskar de trogna. Herren ger främlingar skydd. Stöder faderlösa och änkor, men krossar de ondas planer. Herren härskar för evigt. Din Gud, o Sion, från släkte till släkte. Halleluja.
Halleluja. Halli napsi et Adonai. Den här första versen i den 146:e psalmen, den sammanfattar så mycket av syftet med hela den här predikoserien som handlar om Guds attribut. Det första ordet, halleluja, det betyder prisa Gud. Det är ett utrop, en interjektion, det är ett utrop som dels är en personlig lovprisning från psalmisten till Gud. Men det är också ett utrop som kallar andra att instämma i lovprisningen. Det är en uppmanande, ett uppmanande utrop. Det är ett dyrbart ord, vänner. En människa som lovprisar Gud är en människa i sitt rätta element. För människan är en lovprisande varelse. En människa på knä inför Gud är i det allra ädlaste och mest mänskliga tillstånd som överhuvudtaget är möjligt. Det är lovprisningen som vi kommer närmast, det syfte för vilket vi finns till. Och det är värt faktiskt att ägna en tanke åt när vi lovprisar Gud i våra gudstjänster. Att du inte behöver ställa dig vid sidan av och göra dig själv till en betraktare. Utan att du har faktiskt möjlighet att släppa jaget för en stund. Och ge dig hän i det som är det högsta syftet med ditt liv. När jag läser om gudstjänsterna i Spurgeons församling i London under senare halvan av 1800-talet. Så kom det ju människor till tro varje vecka. Och det beror förstås på att Gud verkade mäktigt där genom en kraftfull predikan. Men det är också anmärkningsvärt när man läser kommentarer om Spurgeon. Att de mest inbitna kritiker, och det fanns ju många, blev på något sätt överbevisade av den kraftfulla lovsången i gudstjänsterna. Det bryter liksom ner barriärer som finns där annars. Många talar om att lovsången är som 1000 vatten som riktar församlingen mot Gud i ljuvlig tillbedjan och lovprisning. Halleluja, börjar psalmen. Prisa Gud. Och sen kommer samma verb igen. Men den här gången är det formulerat som en direkt uppmaning som är riktat mot psalmisten själv. Prisa, säger han. Prisa min själ. Alltså, han börjar med att utbrista i en lovprisning. Och sen så riktar han en uppmaning mot sig själv. Att han själv ska lovprisa. Han börjar predika för sig själv här. Han samlar hela sitt jag. Han samlar känsla, vilja, förnuft. Och han begrundar vem Gud är. Han begrundar hans trofasthet, hans makt, hans helighet. Och han kanaliserar allt detta i lovprisning. Prisa min själ. Och versen avslutas sen då med vem som är lovprisningens objekt. nämligen Gud. Och här använder han Guds namnet, jag är. Det är inte vilken Gud som helst det talas om här. Det är den Gud som har uppenbarat sig för Mose, som har gett honom hans namn, sitt namn, som har ingått förbund med sitt folk och som lovat vara trofast. Det är den Gud som presenteras i Bibeln och ingen annan. Och här är vad jag menar då med att den här versen sammanfattar syftet med predikoserien om Guds attribut. Syftet är att väcka lovprisning. Men inte vilken liksom generell lovprisning som helst, utan lovprisning av den Gud som presenteras i Bibeln. Det innebär att vi behöver titta på Bibeln och se vem han är. Vi behöver låta Bibeln forma vår bild av vem han är. Och det är faktiskt lättare sagt än gjort. För det innebär troligtvis att vi måste släppa en del saker som vi tänker om Gud. En del saker som vi tror att han är, men som inte finns något stöd för i Bibeln. Och det kan vara smärtsamt. Jag minns själv när jag var 26 eller 27 år gammal. Och jag upptäckte att min gudsbild inte alls stämde överens med bibeltexterna. Att den Gud som jag trodde var en avgud, den Gud som jag trodde på var en avgud. Han var mycket mindre än Bibelns Gud. Och samtidigt var han mycket mer praktisk förstås. För han gjorde ju precis det som jag tänkte att han gjorde. Mycket mindre värd att frukta. Mycket mer ofarlig och uddlös. Och det tog ungefär ett år för mig att bearbeta det här. Och enkelspårig som jag är, så brottades jag med det här dag och natt. Jag drömde om det här. Jag tänkte på det all min lediga tid. På semestrarna. Alltså, jag terroriserade min fru med ständiga frågor och funderingar. Och höll faktiskt på att driva henne till... Nej, jag ska inte överdriva så att jag höll på att driva henne till vansinne. Men hon blev mycket, mycket trött på mig. Det är för att det är en smärtsam och rent av traumatisk process att låta sin gudsbild korrigeras. Inte desto mindre måste vi göra det. Vi måste göra det. Annars så tillber vi en avgud som vi har skapat till vår avbild. Och idag ska jag alltså tala om Guds rättfärdighet efter den här långa inledningen. Och även här skulle jag tro att det finns aspekter som vissa av oss förnekar, samtidigt som vi kanske tror vissa saker som vi behöver olära, som vi behöver avlära. Och jag delar upp predikan i tre punkter. Tyvärr har jag inte lyckats klura ut några minnesvärda rubriker, så om du gillar att memorera sånt så får du en svårare uppgift än vanligt. Den första punkten handlar om vad det säger om Gud, alltså Guds rättfärdighet. Vad säger det egentligen om Gud? Vad betyder det? Den andra punkten så ska jag bemöta några invändningar. Och i den tredje punkten så ska jag säga någonting om vad det här innebär för oss. Så, vad det säger om Gud, några invändningar och vad det innebär för oss. Vad säger det när vi säger att Gud är rättfärdig? Vad är det egentligen vi påstår? Det är en ganska komplicerad fråga. Och det finns massa komplicerade svar. Men jag har inte hittat någon definition som jag liksom tycker fångar upp bibeltexterna på ett rättvist sätt. Så jag har hittat på en egen definition som är nästan fånigt simpel och som har många felaktigheter. Men den är i alla fall lätt att komma ihåg. Här kommer det. Gud älskar det som är rätt och han hatar det som är orätt. Det finns två poänger med den här definitionen. Dels så finns det två sidor hos den. Gud älskar det som är rätt och han hatar det som är orätt. Och dels så är det verbet som är fyllda med patos. Gud älskar det som är rätt och han hatar det som är orätt. Alltså, Guds rättfärdighet, Guds rättvisa är med andra ord inte en blind rättvisa som vi är vana att tänka på rättvisa med den här romerska gudinnan, du vet, Justitia, som avbildas med ögonbindel. Det är inte den. Guds rättvisa är en rättvisa som är fylld med patos, med kärlek eller med vrede. rättfärdighet. Och det finns två sidor alltså i Guds rättfärdighet. Jag ska säga någonting kort om dem båda. För det första ser vi att Guds rättfärdighet innebär att han kämpar för de svaga. Han älskar det som är rätt. I vers 7 i vår psalm så står det: han ger de förtryckta deras rätt. Och ordet som är översatt med rätt här är hebreiskans mishpat. Och det är ett vanligt ord i Gamla testamentet. Det förekommer mer än 200 gånger. Och det handlar om att Gud dömer. Och att han dömer rättvist. Och att han skaffar rätt åt den som är förtryckt. Och det är också viktigt att se i vilket sammanhang som det här ordet står. I mitten av psalmen så presenteras Gud. Du har ju fått texten framför dig på den här pappret, tror jag. Och när han presenteras så är det i termer av att han har all makt. Det är Gud som har skapat himlen och jorden och allt som är i den. All makt tillhör honom. Och det här är inte enda stället där han gör det här. Det verkar som att Gud har en förkärlek att presentera sig på det här sättet. Han är Gud den allsmäktige. Och han älskar att använda sin kraft och skaffa rätt åt de förtryckta. Och ge bröd åt de hungriga. Vi kan titta i 5 Mosebok 10. Vers 17, hör här: till Herren er Gud är gudarnas Gud och herrarnas Herre, den Gud som är stor och väldig och inger fruktan. Du hör vilken presentation, all makt. Och så kommer vi till nästa vers: han skaffar den faderlöse och änkan rätt, han älskar främlingen och ger honom mat och kläder. Också ni ska älska främlingen, för ni har själva varit främlingar i Egyptens land. Om och om igen, samma mönster. Ett sorts signum, ett sorts uttryck för vem Gud är. Han är den väldige, den allsmäktige och samtidigt den som försvarar den faderlöse. Den som värnar om flyktingen. Den som värnar om den fattige och den föräldralöse. Det är ju särskilt 4 kategorier människor som nämns i samband med det här ordet mishpat. Det är de som är mest sårbara i samhället. Det finns någon som kallar dem för de sårbaras kvartett. Det är änkan, den föräldralöse, invandraren och den fattige. Och det är ju alltså de svaga. De som är lätta att trampa på, köra över. De som inte har någon som för deras talan, som beskyddar deras rätt. Det är de som Gud, den allsmäktige, ger rätt. Han kämpar för den svage och han uppmanar gång på gång sitt folk att göra samma sak. Vi kan till exempel se i Ordspråksboken 31:9. Höj din röst. Höj din röst. Den röst du har, använd den. Höj den. Och döm rättfärdigt. Försvara de fattiga och de svaga. Att försvara de fattiga och de svaga är rätt. Och Gud älskar det som är rätt. Han befriar de fångna, står det. Det vill säga han befriar de som sitter oskyldigt fängslade. Han trotsar våra samhällens orättvisor och han står på den svages sida. Han reser upp de nerböjda och han ger främlingar skydd. Han stöder faderlösa och änkor. Och vi ska återkomma till vad det här innebär för oss. Men vi kan i alla fall konstatera att det här är ena sidan i Guds rättfärdighet. Han kämpar för de svaga. Han älskar det som är rätt. Den andra sidan av Guds rättfärdighet är att han hatar det som är orätt. Det finns här i psalmen, men det är väldigt försiktigt formulerat. Det står i den 9:e versen att Herren korsar de ondas planer. Bibeln talar om Gud som domare. Både Gamla testamentet och Nya testamentet. Och den i Nya testamentet som talar i särklass mest om Guds dom är Jesus. Faktum är att det finns få saker i Bibeln som betonas så starkt som att Gud är vår domare. Det finns också med i den apostoliska trosbekännelsen som ju har sammanfattat det allra viktigaste. Liksom. Gud som domare. Bibeln talar om domens dag, en vredens dag eller en Guds dag, då den rättfärdige domaren ska träda fram och döma levande och döda. Paulus säger i Romarbrevet 2, vers 6, han ska löna var och en efter hans gärningar. Evigt liv åt dem som uthålligt gör det goda och söker härlighet, ära och oförgänglighet. Men vrede och straff över dem som i självhävdelse vänder ryggen åt sanningen och följer orätten. Nöd och ångest över varje människa som gör det onda. Juden främst, men också greken. Härlighet, ära och frid åt var och en som gör det goda. Juden främst, men också greken. Gud gör inte skillnad på människor. Och lägg märke till att det här gäller alla, också kristna. Kristna och icke-kristna, alla. Paulus säger i andra Korinthierbrevet 5 och 10. Ty vi måste alla träda fram inför Kristi domstol för att var och en ska få igen vad han har gjort här i livet, gott eller ont. Så Bibeln och inte minst Jesus själv betonar med kraft att det finns ett liv efter detta för såväl kristna som icke-kristna, och hur detta liv blir beror på hur du lever här och nu. Den som uthålligt söker det goda lönas med evigt liv, härlighet, ära och frid. Men den som vänder ryggen åt sanningen, som Paulus säger, lönas med vrede och straff, nöd och ångest. Det finns mycket mer att säga om det här. Men vi går ändå vidare till nästa punkt, för jag tror att vissa saker kanske klarnar en smula då. Nästa punkt är ju invändningar. Jag har stött på några invändningar till tanken att Gud en gång kommer att döma alla människor. Jag har inte haft så lätt att urskilja några tydliga argument, därför att ofta så är det ju rent känslomässiga reaktioner. Det kan jag inte tro på. Och så finns det liksom ingenting för mig att arbeta med här. Jag har i alla fall stött på två invändningar som jag tänkte försöka svara på. Den första invändningen är att tanken på Guds dom är en förlegad och en omodern tanke. Att det har gått så lång tid sedan Nya testamentet skrevs och att den där Kristi återkomst som ska bli en domens dag, den kommer inte att ske. Att världen bara kommer att fortsätta och snurra, och allt eftersom vi har lyckats bekämpa ondskan här i världen så får vi det bättre, alltså med bättre och bättre utbildningar och mer förståelse och upplysning, så kommer paradiset på något sätt att snart vara här. Eller också en annan variant av det här är att alla som dör helt enkelt träder in i det paradis som Bibeln beskriver utan någon dom före. Om vi då läser andra Petrus brev, tredje kapitlet, de 13 första verserna, så ser vi att invändningen, alltså att Petrus bemöter den här invändningen där. Jag tänkte citera vers 3-7. Petrus skriver där: framförallt ska ni tänka på att i de sista dagarna kommer det hånare som styrs av sina egna begär och som hånar er och frågar: hur blir det med löftet om hans ankomst? Våra fäder har redan dött och allt är som det har varit sedan världens skapelse. De bortser från att det för länge sedan fanns himlar och en jord som hade uppstått ur vatten och genom vatten i kraft av Guds ord. Den värld som då fanns dränktes därför i vatten och gick under. Men de himlar och den jord som nu finns är i kraft av samma ord sparade åt elden. De ska bevaras till domens dag då de gudlösa ska förintas. Petrus poäng här är att läran om Guds dom hänger samman med läran om Guds skapelse. Han säger att samma ord som skapade världen är det ord som också kommer att döma världen. Så om du tror att Gud skapade världen, så blir du enligt den här texten tvungen att också tro att Gud kommer att döma världen med samma ord. Om du inte tror att Gud skapade världen, att universum kom till genom en olyckshändelse, en slump, så innebär ju det att historien är utan mening. Den har ingen riktning, den har inget mål. Alla kommer att dö och till sist så kommer hela planeten att förintas. Den kommer att slukas upp av solen kanske och eldas upp. Vad spelar då för roll vilka som har levt på den och hur vi har levt, vi som har levt på den? Om ingen har skapat universum och det inte finns någon riktning med universum, så vore det förstås obegripligt att tro på en domens dag. Men om man tror på en domens dag, så tror du att universum är på väg mot ett mål, att det finns ett syfte med din existens, att du själv är på väg mot ett mål, att det faktiskt är meningsfullt att kämpa för det som är rätt, att stå upp för orättvisan, att försvara den fattige, änkan, främlingen och den faderlöse. Den andra invändningen tycker jag är den mest intressanta. Den går ut på att man anser att det låter för grymt. Någon som sitter här kanske tänker att det är precis det han pratar om här nu, den här galningen. Det är precis anledningen till att jag har förkastat hela den här institutionaliserade religionen. Jag tror på en Gud som är kärlek. Och om Gud skulle döma världen så strider det mot Guds barmhärtighet. Det finns en konflikt här. Och den här invändningen skulle jag vilja bemöta på två sätt. För det första så vill jag att du ska se att rättvisa, det är ingenting som finns utanför Gud. Det är inte så att det finns en lag, en abstrakt lag som står över Gud, som Gud måste förhålla sig till, som Gud måste rätta sig efter. Det finns ingenting som står över Gud eller som kan kräva någonting av Gud. Om du tror på en Gud som måste liksom anpassa sig efter en moralisk lag, så tror du inte på Bibelns Gud. Det är för att det skulle innebära att rättvisan stod över Gud. Och då vore ju den lagen Gud. Intressant. Alla Guds anledningar för att göra någonting finns inom honom. Det finns inget utanför honom som kan ställa några krav. Han är den högste. Han är den fullkomlige. Allt som är rätt finns i honom. Han står inte under rättvisa. Han är rättvisa. Guds anledningar att göra någonting kommer ur den han är. Gud handlar rättfärdigt för att han är rättfärdig. Inte så att det finns någonting utanför honom som säger, tänk på det här. Och han måste liksom, ja, visst. För det andra så utgår det från en felaktig bild av vem Gud är. Eller vad Gud är, ska jag säga. I den här långa serien så handlade den andra predikan om Guds enkelhet. Jag vet inte om du minns det. Guds enkelhet innebär att Gud inte är sammansatt. Att han inte består av olika delar. Vi människor och allt vi känner till är ju skapade. Att vi är skapade innebär att vi i någon mening är sammansatta. Det innebär att jag är skapad, jag har massa olika delar. Och saker och ting kan tas ifrån mig. Jag kan till exempel förlora min arm här och jag kan fortfarande vara jag. Någonting har ju gått förlorat av mig, men jag är fortfarande jag. Det finns ingen anledning att säga, ja du förstår. Det beror på att jag inte är enkel. Det beror på att jag är sammansatt. Men Gud är inte sammansatt. Allt som är Gud är lika mycket Gud. Och det innebär att hans olika attribut, de ligger liksom aldrig i strid med varandra. Gud är en. Vi människor kan bli splittrade. Vi är splittrade. Vi har motstridiga känslor. Vi har motstridiga viljor. En man som ska skiljas från sin älskade för att resa iväg i krig och försvara sitt land slits ju mellan kärleken till sin fru å ena sidan och kärleken till plikten eller till fosterlandet å andra sidan. Men hos Gud finns inga sådana inre strider. Det finns inga konflikter inom honom, för han är fullkomlig. Ibland föreställer vi oss Gud som en mänsklig domare som under stor vånda och tårar kanske utfärdar dödsstraffet över den som har gjort sig skyldig till det. Egentligen vill han inte, men lagen finns ju där. Lagen tvingar honom. Hans barmhärtighet protesterar, men hans plikt säger att han måste. Det är en obiblisk bild, vänner. Gud älskar det som är rätt och han hatar det som är orätt. Och Bibeln säger gång på gång att syndens lön är döden. Och när domen faller så finns det ingen konflikt. Hela Guds väsen bifaller. Och faktum är att vi läser i Uppenbarelseboken 16 att änglavärlden bifaller. Liksom bekräftar att Gud är rättfärdig när han dömer. Så, vad betyder då allt detta för oss? Först kan vi sammanfatta lite och säga att precis som Gud älskar att göra det rätta och kämpa för de svaga, så ska vi älska att göra det rätta och kämpa för de svaga. Och det innebär också att vi alla kommer att ställas till svars för hur vi har levt våra liv. Det innebär att vi får en dom, en rättvis dom av en rättvis domare. Ingen kommer att gå därifrån och säga han missförstod mig. Om vi ska titta lite mer på vad det innebär att kämpa för de svaga, så kan vi titta på Jobb. Jobb drabbades av lidande. Han förstod aldrig varför. Och boken går ju ut på väldigt mycket, Jobs bok, att han funderar på varför han drabbas av det här lidandet. Och när vi kommer till 29 kapitlet så ser han tillbaka på sitt liv och visar, förklarar att han har levt ett rättfärdigt liv. Han säger så här, Jobb 29, vers 12. Ty jag räddade den fattige som ropade, den faderlöse som ingen hjälpte. Jag beredde änkan glädje. Rättfärdighet, mishpat, var den klädnad jag klädde mig i. Rättrådighet, min mantel och huvudbonad. Jag var den blindes ögon. Jag var den lames fötter. För de fattiga var jag en far då jag tog emot en okändes, det vill säga invandrarens rättssak. Ett fantastiskt föredöme att följa. Och vi ser mer av det här i Jobb 31, vers 13. Om jag kränkt min slavs eller slavinnas rätt när man varit i tvist med mig. Vers 17. Har jag ätit mitt bröd för mig själv och inte delat det med den faderlöse? Vers 19. Lät jag någonsin en stackare gå naken, en fattig sakna kläder att skyla sig med? Nej, hans kropp välsignade mig när han värmdes av ull från mina lamm. Om jag lyft handen mot en faderlöse för att jag såg mig ha medhåll i rätten, då må armen lossna från min skuldra, brytas av från sitt fäste. Vers 28. Också det hade varit ett brott som förtjänar straff. Det vore att förneka Gud i höjden. Han tar alltså ytterligare ett steg. Han säger att det vore en orättvisa att förtrycka den försvarslöse. Men det vore också en orättvisa, en synd, att till och med ignorera den försvarslöse. Att gå förbi bara. Om du har pengar och går förbi, så är det också en synd mot Gud i höjden. Ett brott som förtjänar straff, säger Jobb. Så vem kan då bestå domens dag? Jag kan det inte. Ingen kan det. Ingen. Paulus citerar psalm 14 i Romarbrevet 3. Och han säger, det står skrivet, ingen rättfärdig finns. inte en enda. Ingen förståndig finns. Ingen finns som söker Gud. Alla har avvikit. Alla har blivit fördärvade. Ingen finns som gör det goda. Inte en enda. Men låt oss nu återvända till psalm 146. Vers 5. Salig är den som har Jakobs Gud till sin hjälpare. Han sätter sitt hopp till Herren sin Gud. Till honom som har gjort himmel och jord och hav och allt som finns i dem. Till honom som är trofast för evigt. Trots vår orättfärdighet är han trofast för evigt. Trofast för evigt. Hur är det möjligt? Hur kan han vara både rättfärdig och samtidigt erkänna den som är orättfärdig? Allt handlar om den som Jobb pekar mot. Den som är större än Jobb. Den som levde ett fullkomligt liv. Helt fullkomligt liv. Och som inte bara led utan som också dog oskyldigt. Jesus Kristus levde det rättfärdiga liv som vi borde ha levt. Han gick aldrig förbi någon på gatan. Han dog den död som vi borde ha dött. I sin död på korset så öppnar han vägen till Fadern. Han står i vårt ställe och all den vrede som vår synd förtjänat öste Fadern ut över honom. Och han krossades i vårt ställe. Han bar vår synd och han krossades. Alla har syndat och förlorat härligheten från Gud. Och utan att ha förtjänat det står vi nu rättfärdiga av nåd eftersom vi är friköpta av Jesus Kristus. Vem kan bestå Guds dom? Den som är duktig. Den som har en lång meritlista att hänvisa till. Jag säger dig. Den som är duktig kommer inte att bestå domens dag. Den som är duktig kommer att få det svårare än alla andra. Därför att den som är duktig har byggt upp en sån identitet av att vara duktig. Och säger, titta på mig, det går väl ganska bra. Den som består domens dag är den som erkänner sitt totala beroende av en fullkomlig ställföreträdare av Jesus Kristus. Faktum är, ja, Jesus sa så här till fariseerna. Sannerligen, tullindrivare och horor ska komma före er till Guds rike. Vänner, det här är en text som borde träffa oss mitt mellan ögonen. Vi är en väletablerad församling av väletablerade svenskar. Duktiga. Ingen kan bestå Guds rättfärdiga dom i egen kraft. Och för den som är duktig blir det svårare. För ingen har levt fullkomligt. Allt vi kan göra är att kasta oss på Kristus och erkänna att vi är ofullkomliga syndare och att han har burit allt det som vi har förtjänat. Och för den som är i Kristus, jag ska avsluta, så finns ingen fördömelse. Hör, alltså det är ett helt annat, det är en helt annan värld, en helt annan frihet. Det finns ingen fördömelse. Det finns tvärtom absolut säker förvissning om att varken död eller liv, varken änglar eller andemakter, varken krafter i höjden eller i djupet eller något annat ska kunna skilja oss från Guds kärlek. Det är en helt annan värld. Titta hur det fungerar. Vi hörde i det gudstjänsten läsas första Johannesbrevet 1:9. Johannes säger: om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet. Det är en otrolig vers. Lägg märke till vad det inte står här. Det står inte: om vi bekänner våra synder är han trofast och nådig så att han förlåter oss synderna. Johannes säger inte att Gud förlåter oss våra synder för att han är nådefull. Även om han är det. Han förlåter oss våra synder därför att han är rättfärdig. Han är rättvis. Om du är en kristen och ber om förlåtelse så vore det orätt av Gud att inte ge den. För det är inte så att Jesus liksom trädde fram inför fadern och säger: fader, jag ber dig en gång till. Det var 350:e synden för Johnny den här veckan. Men en gång till, fader. För din nådighets skull, en gång till. Det är inte vad Johannes säger att han gör. När du ber om förlåtelse för din synd så säger Jesus till fadern: den är betald. Jag har betalat den synden. Här är beviset. Och om fadern inte skulle förlåta så innebär det att han skulle ta dubbelt betalt. Vilket vore orätt. Guds rättvisa kräver att ondskan straffas. Att synder sonas. Att betalning sker. Men Jesus har gjort allt. Han har betalat allt. Och därför kräver Guds rättvisa att du frikänns i Kristus. Det finns ingen fördömelse för dig som är i Kristus. Trots att du är en syndare. Amen. Låt oss be. Himmelske fader, vi talar om så stora ting. Och du känner mitt hjärta. Du vet hur jag har våndats inför detta. Och du vet allt, Gud. Och jag ber att ditt verk skulle ske i var och en som har hört. Jag ber om förlåtelse för de ord jag har sagt som inte har behagat dig. Men jag ber att de ord som har behagat dig, som har sagt någonting rätt om vem du är, att de skulle få bära frukt. Att du skulle dra församlingen närmare ditt hjärta. Forma församlingen mer enligt din sons bild. Jag tackar dig, fader. Jag tackar dig för det oändliga pris som Jesus Kristus betalade för vår skull. Och jag ber för var och en som finns här inne. Att vi skulle få se det. Att ögon skulle få öppnas. Att som Bibeln säger, hjärtan skulle få omskäras. Människor skulle få födas på nytt och få kasta sig på din nåd i Jesus Kristus, vår Herre. Amen.